Sådär, då ska ni vara varmt välkomna till dagens juridikpodden den här veckan. Något decimerad skara i studion, det är jag och så är det Erik Tagsson, alltså William Eriksson och Erik Tagsson. Den här veckan har det hänt rätt mycket och vi tänkte börja med att prata om Cissi Wallin som i veckan dömdes till villkorlig dom, 100 dagsböter och 90 000 kronor i skadestånd för grovt förtal av den tidigare Aftonbladet-journalisten Fredrik Virtanen. Vad ska vi säga om det, Erik?
Ja, man kan ju säga att det är en dom som har väckt mycket känslor och jag tror dock att folk som har varit insatta i ärendet och folk som jobbar med den här typen av frågor inte var särskilt förvånade över den fällande domen. Att den var ganska väntad. Det som har skett är grovt förtal i lagens mening. Men som sagt, det har ändå väckt en debatt om vad någon som känner sig som ett offer eller uppger sig vara ett offer får eller inte får säga.
Vi ska väl dra bakgrunden lite kort. Det var alltså under 2011 som Cissi Wallin anmälde Fredrik Virtanen för att han skulle ha våldtagit henne då 5 år tidigare. Men 2012, året därpå, så lades förundersökningen ner i brist på bevis. Men under MeToo-uppropet 2017 så valde alltså Cissi Wallin att på sociala medier vid ett antal tillfällen peka ut Fredrik Virtanen som våldtäktsman.
Ja, exakt så. Och det här är väl så att säga kärnan att hon la ut det här på sociala medier och det är en plattform, då kanske inte minst Instagram, där Cissi Wallin har väldigt många följare. Det här inlägget spreds till ett väldigt stort antal personer och det är lite det som rätten tar fasta på, att det hade varit okej om hon hade berättat det för sina nära och kära, och det är inte förtal utan det är just den här stora spridningen som är problematisk och då den allvarligheten i anklagelsen.
Om vi går liksom lite utanför själva juridiken, det är klart vi är en juridikpodd och vi jobbar på Dagens Juridik, men känslorna kring allt det här är ju frågan som många ställer sig, att ska man inte få berätta för andra om man har blivit utsatt, om man har blivit våldtagen eller sexuellt ofredad, eller vad liksom går gränsen här för vad man får göra på sociala medier?
Ja, men det är väl det som är intressant i den här domen och det som då tingsrätten tar fasta på, att man får lov att berätta. Man får lov att berätta för personer man känner och bekanta och liksom familj. Men det är själva den här spridningen som på något sätt man gör för att det ska vara en stor missaktning att så att säga väldigt många personer ska få en dålig bild av personen som man då förtalar.
Det finns en del personer som efter den här domen har lyft perspektivet att det är väldigt många som förtalas på sociala medier hela tiden, och inte minst kvinnor som absolut inte är kända uppburna krönikörer på Sveriges största kvällstidning. Blev det speciellt med den här domen för att Fredrik Virtanen var Fredrik Virtanen och Cissi Wallin var Cissi Wallin, och vi bortser från att hon har ett stort Instagram-konto? Tror att det kunde ha sett annorlunda ut om det inte var de två det handlade om?
Svårt att svara på. Samtidigt så det är ju inte särskilt många sådana här ärenden som har prövat, som jag känner till i alla fall. Det finns tidigare fall och jag tror att det här snarare då kan man säga är principiellt viktigt, att nu är det här prövat, tingsrätten har slagit fast det här och i liknande ärende så kan man då delvis luta sig mot det här, och att det även skickar en signal till så att säga personer som sprider information om andra, oavsett om en information är sann eller inte, så har nu rätten sagt att den här stora spridningen är inte okej.
En springande punkt eller en viktig detalj i den här domen och i tingsrättens resonemang verkar ju vara att det här själva förtalet då, alltså Cissi Wallins inlägg, handlar om händelser som ligger långt tillbaka i tiden. Då blir man ju lite intresserad av, hade det kunnat bli ett annat utfall om det hade varit så att det inte hade varit, vad var det nu, 6 eller 7 år sedan den här händelsen skulle ha skett? Det verkar ju nästan som det.
Ja, man får det intrycket, och rätten resonerar ju lite kring att Cissi Wallins försvar då delvis går ut på att hon ville varna andra, att hon var en visselblåsare och ville varna andra för Fredrik Virtanen, för den här då som hon säger våldtäktsmannen. Men då menar rätten att eftersom att det här ligger så långt tillbaka i tiden och så är den invändningen väger inte särskilt tungt.
Det kan vara lite svårt att diskutera den här typen av domar. Jag menar, vi är två män här som sitter och diskuterar en dom som egentligen handlar om ett agerande som en om någonting som en kvinna har gjort under MeToo-uppropet som var väldigt viktigt för kvinnor och liksom hela kanske vägen mot någon form av upprättelse för kvinnor i samhället. Liksom, vad får den här domen för konsekvenser för MeToo? Kommer vi se fler fällningar, tror du? Finns det fler sådana inlägg som ligger och väntar på ett eventuellt åtal, eller kommer fler anmäla sig att de upplever sig förtalda, eller?
Ja, det är ju naturligtvis svårt att svara på. Det är inte det
enda. Förtalade heter det, ska jag säga. Bara inte förtalade, det var ett konstigt ord.
Det som du säger, det finns flera andra fall som är prövade. Det har varit någon fällning innan. Men du var inne lite på det innan också, kring att det här nu är en kvinna som fälls av förtal mot en man. Men att det också har talats mycket om att det kanske är vanligare med motsatt förhållande. Och där tycker jag att då får man se den här domen som ändå en framgång, så att säga, att det är inte okej att sprida rykten om folk på nätet. Killar kan inte lägga ut vad som helst om tjejer eller kalla dem vad som helst på nätet och komma undan med det. I den bemärkelsen så är det, så att säga, ombytta roller.
Jag tycker det är så svårt på sociala medier, för det finns liksom ingen funktion som samlar upp och sitter och granskar vad folk lägger ut på sina sociala medier. Det finns ju, Facebook har ju någon policy och Instagram har någon policy och Twitter har någon policy som man klickar i utan att ha läst liksom 1,5% av innehållet om vad som står och vad det finns för regler. Liksom, är det för dåligt? Jag tycker själv att det är för dåligt. Det kanske måste finnas någon funktion, någon myndighet, eller kanske inte myndighet, men någon som finns där ute och ser vad fångar upp den här typen av händelser.
Ja, men visst, det finns policies, men vem ser till att de efterlevs? Det är väl användarbaserat. Om man anmäler ett inlägg så kan Instagram eller Facebook möjligen gå in och granska det. Men jag tycker snarare att det här ansvaret borde ligga på företagen, på Facebook, på Instagram, på Twitter, att ha någon form av funktion för det här.
Sen känns det också som att det är så, man blir lite blasé när man sitter på de här nätsajterna. Vi har pratat om det tidigare när det gäller människor som begår hotar politiker eller liknande, att man sitter hemma och skriver en massa skit på sociala medier och så reflekterar man inte över hur allvarligt det är. Sen skulle man sagt det till någon face to face, så är det allvarliga anklagelser eller allvarliga påhopp på personer. Det känns som att man kanske måste börja utbilda barn i tidigare ålder och sådär, liksom, att samma regler som gäller i övriga samhället gäller även på sociala medier. Vad vet jag, vad tror du?
Ja, men det tror jag också, och hoppas att det i viss mån görs, att man för en diskussion med barn i skolan. Alltså, nu är det ju så att till och med lågstadiebarn använder sociala medier mot kanske då de här apparnas användarregler. Men trots allt så är det välkänt att det finns massor av barn som har Snapchat och Instagram och TikTok och allt vad det heter. Och precis som du säger, det känns som att det är laglöst land där. Vad man säger och gör på i sociala medier, det räknas inte alls på samma sätt som om det skulle ske på skolgården.
Förutom Cissi Wallin-domen så har en annan mycket uppmärksammad dom förkunnats den här veckan, och det handlar om en frikännande dom som rör den tidigare centertoppen och ministern Eskil Erlandsson. Erik, vad ska vi säga om den?
Ja, till att börja med kan man konstatera att det är två domar den här veckan som båda på något sätt ändå berör MeToo, och det är två domar som är alltså kritiserade och blir problematiserade, därför att de i båda de här fallen då går på, så att säga, männens linje. Men om vi ska liksom break it down lite vad Eskil Erlandsson-domen handlar om, så åtalades han ju för 3 fall av sexuellt ofredande, alternativt ofredande. Han ska då vid olika middagar, det här under en tid på flera år, ha tagit på kvinnliga politiker under olika middagar. Det handlar om att han ska ha lagt sin hand på en kvinnas lår. Han ska ha, som det står i domen, pillat lite i kjolskanten. Och i tredje fall också då smekt en kvinnas lår. Och han frias på samtliga punkter här. Och det är ju, vad kan man säga om skälen till detta?
Ja, alltså i ett av fallen så har ju tingsrätten konstaterat att bevisningen inte är tillräcklig för att styrka åklagarens påstående om att det har skett någon beröring. Så att det är väl den minst intressanta åtalspunkten. Men i det andra fallet så har tingsrätten slagit fast att det är bevisat att Eskil Erlandsson då två gånger har berört målsägaren på låret utan på hennes byxor. Och de här beröringarna har då pågått i någon sekund. Men tingsrätten anser inte att beröringarna har haft en sån sexuell inriktning eller prägel som krävs för straffansvar. Och således har man då ogillat åtalet. Och jag tycker vi kan stanna lite där för att det blir ju intressant på något sätt. Dels så handlar det om att det har varit väldigt kort tid. Och då kan man ju ställa sig frågan om man blir utsatt för den här typen av ofredande, det vill säga att någon sitter under bordet och börjar smeka ens lår när ingen annan ser. Ska man då låta det gå lite längre än vad man tycker känns behagligt för att det ska kunna leda till att personen i fråga fälls i domstol?
Ja, nej, men det är en intressant fråga. För som sagt, nu vet vi inte i detalj omständigheterna här, men precis som du säger, om kvinnan hade låtit Eskil Erlandsson hållas, hade man då kommit upp i en straffbarhet, så att säga, ett sexuellt ofredande som var straffbart? För att nu säger man att det rör sig om ett par sekunder och därmed så är det inte straffbart. Det är på något sätt att skriva att en hand på låret, det är opassande men inte olagligt.
Nej, och jag menar det som du nämnde tidigare som rör den tredje åtalspunkten där det då är bevisat att Eskil Erlandsson en gång under någon sekund har berört målsägaren på låret utan på strumporna och pillat på och kring en kjolkant. Där kommer man ju fram till att det inte är bevisat att beröringen har haft en sådan sexuell inriktning eller prägel som kräver straffansvar och därför ogillat åtalet. Men där har tingsrätten också prövat ett andrahandsyrkande om ofredande. Men detta har man också ogillat eftersom beröringen inte har inneburit en så kännbar fridskränkning som krävs för straffansvar. Och om man bara liksom lyssnar på det, man har pillat kring en kjolkant utan att vara någon expert på just den här typen av brott, sexuellt ofredande och ofredande brottet, så det låter ju inte särskilt smickrande. Olämpligt är det, kan vi konstatera.
Ja, det kan man verkligen konstatera. Och det, i den bemärkelsen så är det en intressant dom och det är också, den har fått mycket uppmärksamhet och det kanske är bra att man nu liksom har, som sagt, sätta en gräns för vad som är brottsligt och inte. Sen kan man ha synpunkter på om man instämmer i tingsrättens bedömning och vi kan ju vara ganska säkra på att det här kommer att prövas i hovrätten. Åklagaren säger förvisso att hon inte har bestämt sig om hon ska överklaga än, men med tanke på att hon drev det här till åtal och det blev en helt friande dom så ligger det ju i farans riktning.
Å andra sidan ska vi säga att när du pratade med åklagaren så var det ju, hade det gått 5-10 minuter sedan domen meddelades, så att det var kanske inte så konstigt att hon inte kunde säga om hon skulle överklaga eller inte.
Nej, men exakt så. Så att hon skulle analysera domen och sådär. Men som sagt, det är ett totalt frikännande efter att hon har drivit ett åtal på samtliga åtalspunkter. Så att jag skulle gissa att det blir en hovrättsprövning av det.
Man kan ju tycka om man lägger ihop den här domen tillsammans med Cissi Wallin-domen så kan man ju åtminstone förstå att det av vissa upplevs som ett ganska hårt slag mot hela MeToo-rörelsen. Först så får man då inte gå ut i sociala medier och berätta att man har blivit våldtagen. Och sen så några dagar senare så kommer ett domslut som säger att jo, men det är helt okej att man ibland beter sig ganska mycket olämpligt mot en kvinna genom att beröra henne längs med kjolkanten eller utanpå strumporna och på låret och sådär. Kan det här innebära att folk tappar förtroendet för rättsväsendet?
Jag tror säkert att det påverkar framförallt alltså alla de många kvinnor som talade ut, som berättade under den här hashtaggen och alla olika hashtag som var och delade med sig av sina berättelser för att rikta ljuset mot sexuellt våld, mot sexuella ofredanden, mot olämpligt beteende. Nu är det, precis som du säger, det upplevs säkert som två bakslag på en vecka. Sen kan man ju i alla fall konstatera att det är en slump att de här två avgörandena har kommit samma vecka. Men det är ändå så att det lämnar en känsla i magen som inte är helt angenäm.
Ja, men du och jag, vi sitter ju här, vi jobbar inte som domare. Vi behöver inte kunna juridiskt motivera våra åsikter och vi fäller inga sådana här avgöranden av den här typen. Men det man kan säga är att jag kan förstå känslan hos den som har upplevt sig kränkt av Eskil Erenssons beteende här, att det kanske inte känns helt bra i magen när rättens ordförande Gudrun Antemar står och förklarar efteråt att absolut, vi konstaterat att den här beröringen har skett och det har skett på det sättet som Måsen har beskrivit, men vi anser inte att det räcker för att fälla honom för ett sexuellt ofredande eller ett ofredande. Det måste vara svårt att ta in, för att upplever man sig kränkt så är man ju per definition kränkt även om man inte är det i lagens mening.
Ja, och som vi var inne på innan, det är klart att någonstans går det en gräns för vad som är brottsligt och vad som då ska vara brottsligt. Men vi pratar ändå här om en hand på låret under bordet. Det tycker jag känns rätt typiskt som något som är opassande och då kanske till och med olagligt. Det handlar inte om en klapp på axeln, utan det här är någonting som görs i smyg, eller åtminstone upplevs som att det görs i smyg så att ingen annan ska se, och på en del av kroppen som är relativt intim. Och de här personerna har ju anmält det här och alltså upplevt det som kränkande. Men det är en oerhört svår gränsdragning.
Om vi tittar på det ur ett annat perspektiv då, den tilltalades, Eskil Erlandsson han är inte kvar som riksdagsledamot. Han har, vad jag vet, inga uppdrag för Centerpartiet längre. Han har sannolikt drabbats ganska hårt av det här personligen. Finns det någon möjlighet att han kan återgå till sitt arbete som centerpartist nu när han så att säga är rentvådd åtminstone i tingsrätten?
Ja, men jag har svårt att se det, för att nu har tingsrätten friat honom, men tingsrätten har också konstaterat att han har berört de här kvinnorna på det sätt som påstås, två av dem. Och även om det inte är olagligt så är det ju olämpligt. Det kan man ju åtminstone läsa mellan raderna, tycker jag, i tingsrättens dom, att bara för att inte nå upp till straffansvar betyder inte att det är ett okej beteende.
Nej, det är svårt att veta, och vad jag vet så har jag inte läst någon kommentar från Eskil Erlandsson om den här domen överhuvudtaget, och jag har hört väldigt lite från centerhåll förutom någon gruppledare som sa att vi fattade beslut om Eskil Erlandssons anställning där de här anklagelserna kom och när de nådde dem under våren i år. Så att, det återstår att se vad som händer med honom helt enkelt.
Ja, en annan sak som kan vara värd att nämna i sammanhanget, det har ju pratats väldigt mycket om vikingasjukan, och även efter domen så de här påståendena kring att det skulle vara ett av skälen till att han friades har varit att han har haft den här vikingasjukan som gjort att han har varit tvungen att massera sina händer och då skulle kunna råket komma åt. Men det har ju varit en väldigt liten del under rättegången och nämns överhuvudtaget inte i domen som någon form av förklaring till att han går fri för det här, utan det har, alltså beröringen är konstaterad, oaktat av vilket skäl han har berört dem så är det inte straffbart på det sätt han har berört dem.
En annan uppmärksammad händelse är att Advokatsamfundet förra veckan publicerade ett vägledande uttalande om hur advokater bör och ska och får, kan man väl säga nästan, använda sig av sociala medier i marknadsföringssyfte. Vi har nu även publicerat en artikel på Dagens Juridik där det här vägledande uttalandet får skarp kritik från samfundets före detta ordförande Bengt Ivarsson, som menar att det samfundet skriver innebär att advokater kommer få väldigt svårt att delta i den rättspolitiska debatten med sociala medier. Vad är din åsikt i frågan, Erik?
Ja, men när jag läste det här uttalandet först så tänkte jag att det här är till att börja med ingenting nytt. Det innehåller ungefär samma sak som de tidigare reglerna. Alltså att en advokat ska uppträda respektfullt och inte riskera att skada verkligen klienten eller förtroendet för rättsväsendet. Om det sen sker i sociala medier eller i tidningsintervjuer eller debattartiklar, det upplever jag inte att ska ha spelat någon roll. Och jag tycker inte att det här innehöll särskilt mycket nytt, men nu har det ju väckts röster då om att det här ska begränsa möjligheten att delta i debatten.
Ja, alltså när jag läste det här från början så reagerade jag precis som du och tänkte att det stod bland annat att advokaterna ska följa marknadsföringslagen och den där typen av formuleringar som är så här, ja, det får man väl anta att de gör.
Ja, och gör de inte det så finns det ju ett regelverk för detta. Det behöver inte advokatsamfundet gå ut och så att säga reglera i så fall.
Nej, och det Bengt Ivarsson sa när jag intervjuade honom var att det som är ett problem med det här vägledande uttalandet är dels att det finns redan en policy som advokatsamfundet har antagit som gäller deras användning av sociala medier. Men det är också den här att det är så generellt skrivet som gör att det täcker in ett så stort spektra och enligt honom då innebär att det blir svårt för advokaterna att engagera sig i den rättspolitiska debatten med sociala medier för att det riskerar att leda till att man till exempel hamnar i advokatsamfundets disciplinnämnd och blir föremål för ett sånt ärende.
Ja, det här får mig också lite intrycket av att det har ju varit en hel del diskussion kring advokat och marknadsföring och jag vet inte hur många gånger man har hört uttrycket med advokat i solglasögon som dricker whisky den senaste månaden. Och det är klart att den här policyn känns som att det är bara en reaktion. Samfundet fick kritik för att man inte agerade, för att man inte sa någonting. Det skrevs debattartiklar fram och tillbaka. Men nu så vill man visa att titta, vi har gjort någonting. Men har man det?
Nej, men jag vet inte, men de skriver ju det även i det här vägande uttalandet att det är ju mot bakgrund av den senaste tidens debatt om advokaters marknadsföring i olika då främst sociala medier som man kommer med det här uttalandet. Och även Bengt Ivarsson är ju på linjen att advokatsamfundet har ju såklart goda intentioner med det här, men man har på något sätt missat målet och om det i förlängningen leder till att de inte vågar delta i debatten så är det jätteoroväckande. När Mia Edvald-Linselander var här och gästade podden så var ju hon väldigt noga med att understryka vikten av att advokater deltar i den rättspolitiska debatten, för det är en nyttig röst och de behövs. Och vi är själva uppat flera av de här advokaterna, bland annat Bengt, även liksom Lennart Strines och Emma Persson och Mårten Schultz och flera av de här mycket aktiva juristerna på Twitter som vissa advokater och andra inte. Att de tillför ju någonting till den här debatten och jag hoppas verkligen inte att de slutar debattera.
Nej, men exakt så. De fyller också en viktig funktion för, så att säga, för samfundet eller för advokatrollen och advokatyrket och förklarar för andra människor på Twitter som inte är juridiskt kunniga, varför det har gått som det har gått. Och, alltså det finns ju en väldigt stor samhällsfunktion i detta, som jag, precis som du. Det var ju inte alls bra om de tystas genom detta.
Nej, och återigen för att återgå till Bengt Ivarsson, han menar ju på att det finns ju flertalet krafter i samhället som vill tysta advokaterna och det är ju i så fall då väldigt olyckligt om det råkar vara just advokatsamfundet som är en av de bidragande orsakerna till att advokaterna drar öronen åt sig, så det får ju verkligen inte hoppas. Sen tänker jag så här att vad är det för människor som ska börja anmäla advokater för vad de skriver på sociala medier i ett rättspolitiskt debattinlägg? Det får man ju hoppas att det inte är allt för många som, alltså går folk över gränsen? Absolut. Men går man verkligen över gränsen om man diskuterar saker och ting sakligt på Twitter? Det tror jag inte.
Nej, och det ska väl också bli intressant att se vad kommer det här leda till om ett sånt här ärende hamnar i disciplinnämnden. Vad ska de säga då? Alltså vad krävs för att man ska få en erinran eller en varning? Vilken typ av, så att säga, förseelser eller tweets, om vi pratar om Twitter? Vad är det som ska kunna ge en anmärkning?
Ja, och framförallt är det så här, vad är det man inte redan idag kan lösa via disciplinnämnden och de förfaranden som redan finns? Vad är det här vägledande uttalandet tar sikte på men man kanske inte träffar, som idag inte möjliggörs genom ett så kallat disciplinärende? Det är den frågan ställer jag mig.
Ja, och det står ju, höll jag på att säga, i det här yttrandet från advokatsamfundet att en advokat inte får marknadsföra sina tjänster på ett stötande eller missvisande sätt. Fick man det tidigare? Eller var...
Nej, exakt. Men om man då ska vara lite, ta advokatsamfundets parti då, eller åtminstone företräda deras sida något, krävdes det att de kom ut med det här nu för att det var ganska stor press på dem, eller är det någonting som de har gjort i panik här bara?
Ja, jättesvårt att svara på, men jag tycker i alla fall att tajmingen talar sitt tydliga språk, att det här är ett svar på kritiken som har riktats mot deras tystnad i den debatt som har varit.
Vi får väl se efter den här artikeln som vi har publicerat nu här med lite kritik om vi får ett bemötande från advokatsamfundet. Det vore ju väldigt välkommet, tycker jag.
Absolut. Vi välkomnar en intervjutext eller kanske en poddmedverkan av en representant från advokatsamfundet.
Det gör vi hemskt gärna. Och så ska vi passa på att önska alla en supertrevlig helg. Erik och jag ska nu checka ut och sen så ska vi ha en supertrevlig fredag, eller hur?
Det ska vi.
Tack för att ni har lyssnat. Erik Tagesson, William Eriksson på plats i poddstudion på Humlegårdsgatan. Vi hörs nästa vecka.